Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi läser predikotexten, Lukas första kapitel, verserna 39-45. Det handlar om mötet mellan Maria och Elisabet. Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Där gick hon in i Zakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den helige ande och ropade med hög röst: välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig att min herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, för att det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Dagens predikotext, det här textstycket, är hämtat ur Lukas första kapitel. Ett långt kapitel, 80 verser. Och det är ett underbart kapitel att läsa i sin helhet. Det börjar med att ängeln Gabriel kommer till Zakarias med ett löfte. Hans hustru Elisabet ska föda en son. Han ska ge honom namnet Johannes. Johannes ska gå före Herren i Elias ande och kraft. Så fortsätter Lukas med att återge ängeln Gabriels besök hos Maria. Ängeln kommer med budskapet till henne att hon ska bli mor till Guds son. Och så får hon också veta att hennes släkting Elisabet var havande. Hon visste att Elisabet var gammal och det sades om henne att hon var ofruktsam. Men ängeln förklarar för henne att för Gud är ingenting omöjligt. Och den nyheten fick Maria att skynda iväg från Galileen till Judén för att besöka Elisabet, och deras möte, det är ju det stycke vi har läst. Och efter det så kommer som Marias lovsång skildringen av Johannes födelse och så Zakarias lovsång. Och allt det här, 80 verser, bildar bakgrund till berättelsen om Jesu födelse i det andra kapitlet. Vi ska idag höra hur den helige ande uppfyllde Elisabet så att hon gav uttryck för sitt hjärtas tro med de ord som anden gav henne. Så hon gav uttryck för sitt hjärtas tro. Men det var ju inte en mänsklig föreställning, utan det var den tro som den helige ande hade planterat i henne. Hon bekände en rätt tro om Jesus, och hon gav också Maria den heder som tillkom henne. Och hennes ord, alltså Elisabets ord, är ju ett klart ljus i vår tid som så präglas och tyngs av vantro och otro på många olika sätt. Jesu person, det är ett hett omdebatterat ämne, och så har det ju alltid varit genom historien. Och bibelkritiken som har fått intåg i de teologiska skolorna och i kyrkorna har ju över 100 år, mycket längre tid än så, betraktat evangeliernas skildringar som ett uttryck för de första kristnas tro om Jesus. Alltså, de menar att evangeliernas skildringar har ju egentligen ganska lite att göra med vad som verkligen hände, utan speglar ju vad de första kristna trodde hände. Alltså att evangelierna skildrar de första kristnas övertro och idealiseringar kring Jesus. Och den här tankegången har ju vunnit acceptans hos många. Visst finns det ju fortfarande många kristna som reagerar starkt när teologier, doktorer och biskopar säger att Jesus kallas Guds son, men det är inget unikt för honom. Många kan kallas Guds son, Så de menar att Maria födde bara en, men alltså en människa som vi, ett barn som växte upp och började kallas Guds son därför att människor kände någon form av andlighet eller fick någon religiös erfarenhet när de mötte honom eller i hans närhet. Och det här är ju en väldigt vanlig uppfattning i de kristna kyrkorna, och den här förnekelsen av Jesus sanna gudom, den förnekelsen har ju fått intåg i och fått plats i kyrkorna. Men det har alltid funnits kristna som har stått upp till försvar för den rätta tron, den rätta bekännelsen, precis som vi gör, precis som biblikum gör, så har de troende gjort i alla tider. Och vi ska göra en liten historisk tillbakablick till en händelse som vi blev påminna om, eller som vi fick lära oss i den här kursen i kristologi med John Brog som vi hade här. Vid kyrkomötet i Efesus på 400-talet så utkämpades en troskamp mellan Nestorius, som var patriark i Konstantinopel, och Cyrillus, som var patriark i Alexandria. Och Cyrillus, han menade att om Gud och människa var förenade i Jesu Kristi person, och så var det, då måste ju Jesus som föddes av Maria vara Gud, och Maria kan kallas gudaföderska. Och Nestorius, han vände sig mot det här uttrycket gudaföderska, och han sa att Maria hade fött Davids son. Och Men att gudomen hade förenat sig med denna människa Jesus vid ett senare tillfälle, i alla fall strax före dopet. Och Nestorius, han blev ju betraktad som villolärare. Ändå kan man ju säga att han var bättre än dagens förnekare, för han bekände ju i alla fall att gudomen hade förenat sig med människan Jesus. Någon gång i alla fall. Nu förnekar man ju det helt och säger att människan Jesus kom ju bara med tiden att kallas Guds son. Men att tron att han är Guds son, det är ju övertro, så menar man idag. Så långt i förnekelsen gick ju aldrig Nestorius, men han vände sig mot det här uttrycket att Maria skulle kallas gudaföderska. Hur som helst, det här kyrkomötet i Efesus gick ju på Cyrillus linje, och det blev ju också bekräftat vid ett senare kyrkomöte i Kalcedon att det var rätt att använda det här uttrycket om Maria gudaföderska. Och med det uttrycket så ville man bekänna att Jesus är sann Gud och sann människa i en person från det ögonblick han blev avlad i Marias liv. Det barn som Maria blev mor till var inte bara en vanlig människa, utan han var Gud och människa i en person. Han var sann Gud. Och därför var det rätt att kalla Maria gudaföderska. Och ja, vad tycker ni? Vi sympatiserar ju med den uppfattningen, men alltså jag har ju aldrig använt i bibelstudier eller predikningar det här uttrycket gudaföderska och Maria. Det är ett litet konstigt uttryck. Vi föredrar att använda de uttryck som Bibeln lär oss, och det tror jag är en vis och god ordning, att vi lär oss att uttrycka Bibelns lära med ord och uttryck som Bibeln lär oss. Och så gör vi i våra bekännelseskrifter. I Concordieformen, som ju hör till våra lutherska bekännelseskrifter, där bekänner vi så här: därför tro, lära och bekänna vi att Maria icke avlat och fött blott och bart en människa, utan Guds sannskyldige son, varför hon också med rätta kallas och verkligen är Guds moder. Och när vi bekänner det, då är det ju precis samma underbara bekännelse som den helige ande planterade i Elisabets hjärta och som hon gav uttryck för. Elisabet kallar Maria för Herrens mor, uppfylld av den helige ande. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig att min herres mor kommer till mig. Och vi använder ju egentligen samma uttryck när vi bekänner om att Maria, att hon verkligen är Guds moder. Och det bekänner vi ju inte för att framhålla Maria på något sätt. Alla som bekände att Maria, eller blev glada över att den här uttrycket vann vid kyrkomötet i Efesus, alltså att man kunde kalla Maria för gudaföderska, de hade ju inte rent mjöl på sig. Utan bekännelsen gick ju hand i hand med en, alltså vid den här tiden så blev dyrkan av Maria mer och mer populär, och då tog man, välkomnade man det här uttrycket gudaföderska. Och många menar att Maria var annorlunda än andra människor. Hon var inte som vi syndare, utan hon var obefläckad av arvsynden. Och så började man tillbe henne, och så bad man om hennes förböner, och så började man ge henne en ära som bara tillhör Gud. Så Maria dyrkan, det är ju avgudadyrkan. Vi ska strax säga lite mer om det. När vi med Elisabet kallar Maria för Herrens mor, eller Guds moder, då är det ju en bekännelse av vem Kristus är. Och det stämmer inte som många säger idag att Jesus, han bara började kallas Guds son. Men han var det inte. Han kallas Guds son som andra andliga människor eller religiösa människor som ger meddelat religiös erfarenhet kan kallas Guds son. Alltså vore det så, då vore vi förlorade. Då vore vi utan frälsare. När skriften lär att det barn som avlades i Marias liv och som sen föddes i Betlehem är heligt och Guds son. När tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna, född av en jungfru, ställd under lagen för att friköpa oss som stod under lagen. Och det var en sån frälsare vi behövde. Han måste vara sann människa för att kunna bli ställd under lagen, lida och dö i vårt ställe. Men hans lydnad och hans lidande och död skulle ju inte kunna rädda oss om han bara vore en vanlig människa. Sin broder kan ingen återlösa, för dyr är lösen för hans själ, står det i skriften. Gud vare tack att han sände sin son att bli människa. Guds sons lydnad, lidande och död har ett oändligt värde. Det är en verklig lösepenning som har friköpt alla människor. Guds sons blod har en kraft och har ett värde som en vanlig människas blod inte har. Guds sons blod renar oss från alla våra synder. Kan inte säga som någon annan människa som utgjuter sitt blod. Guds sons blod renar oss från alla våra synder. Och för hans skull så har vi fått rätt att bli Guds barn. Med de ord som den heliga ande gav Elisabet så fortsätter vi att bekänna att Maria är, verkligen är Guds moder. Hon är Herrens mor. Och det gör vi därför att den heliga ande har lärt oss det. Har lärt oss den bekännelsen. Det här övergår vårt förnuft. Så det här har vi att göra med en gudomlig sanning som övergår vårt förnuft, men som den helige ande har lärt oss det. Och vi håller fast vid, vi fortsätter att bekänna att Maria är Guds moder, verkligen är Guds moder, fast det blir motsagt idag. Varför? Jo, därför att skriften lär oss det. Och därför att det är en sån frälsare vi behöver, som är sann Gud och sann människa i en person. Utan honom är vi förlorade. Men nu finns det ju människor som uppskattar bekännelsen att, att Maria är Herrens mor, eller verkligen är Guds mor, av andra orsaker. Och så var det redan vid kyrkomötet i Efesus. Så då var det en del som välkomnade det här uttrycket gudaföderska Det passade en tid när Mariadyrkan blev allt mer populär. Och idag, hur är det idag? Ja, Mariadyrkan är ju utbredd bland miljontals människor. Det är miljontals människor i katolska kyrkan som betraktar Jesus som en sträng domare som man inte kan komma till eller närma sig. Man går, det korset som står där går man förbi, och så går man fram till Maria-bilden och så tillber man henne och ber om hennes förböner. Och den utbredd vantro att Maria är annorlunda än andra människor, att hon är befriad från all synd. Så många prisar henne för saker som inte tillkommer henne. Och vi kan ju se i evangelierna början till en sån, till att man ger Maria en ära eller en heder som inte tillkommer henne. Det finns ju spår av det redan i evangelierna. Vid ett tillfälle när Jesus undervisade, så var det en kvinna i folkskaran som ropade: saligt är det moderliv som har burit dig, och saliga det bröst som du har diat. Va? Och han sa, Jesus sa: säg hellre, saliga är det som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Och just den här saligprisningen, saliga är det som lyssnar till Guds ord och bevarar det, det är ju precis den saligprisning som Elisabet gav Maria, uppfylld av den helige ande, gav hon Maria den saligprisningen. Så Elisabet prisar ju inte henne salig för att hon var annorlunda än andra människor, att hon var syndfri, att hon var obefläckad av arvsynden, att hon hörde böner, att hon svarade på böner. Utan hon prisas salig för att hon trodde Guds löfte. Elisabet sa så här: och salig är du som trodde, till det som Herren har sagt till dig ska gå i uppfyllelse. Och Elisabet hade ju, då ska vi tänka att när Maria kom in i hennes hus och hälsade, då hade hon Elisabet erfarenhet av något annat. För Elisabets man, Zacharias, när han gjorde tjänst i templet, när det var hans turordning, så hade han fått besök av ängeln Gabriel. Och Gabriel hade lovat honom en son. En son skulle födas åt honom. Hans hustru skulle föda en son åt honom. Och han skulle ge honom namnet Johannes. Men Zacharias sa: hur ska jag kunna vara säker på det? Jag är själv gammal och min hustru är till åren. Ängeln svarade honom: jag är Gabriel som står inför Gud, och jag är sänd att tala till dig och ge dig detta glada budskap. Och se, du ska bli stum och inte kunna tala förrän den dag detta sker, därför att du inte trodde mina ord som ska gå i uppfyllelse när tiden är inne. Och så stod folket utanför och väntade på Zacharias, och de undrade varför han dröjde så mycket i templet. Och när han kom ut, då kunde han inte tala till dem, men han tecknade till dem, och de förstod att han hade sett en syn i templet. Och han tecknade åt dem, han förblev stum. När dagarna för hans tjänstgöring var slut, då begav han sig hem. Och då kan ni tänka er vad som hände när han kom in i huset. Elisabet nåddes inte av någon hälsning. Tyst och stum gick han in i huset. Efter Gabriels besök var han stum, därför att han inte hade trott ängelns ord som skulle gå i uppfyllelse när tiden var inne. Men när Maria kom in i huset, då nåddes Elisabet av hälsningen. Till och med barnet i hennes liv spratt till av glädje. Och det faktum att Elisabet hörde Marias hälsning fick henne att prisa Marias tro. Så Elisabet förstod att Maria hade tagit emot ängelns budskap på ett helt annat sätt, i tro, till skillnad från hennes man. Maria hade inte blivit stum efter ängelns besök, och Elisabet prisade hennes tro. Maria var inte annorlunda än vi. Hon är visserligen ett föredöme i tro och helgelse, men hon var ju en syndare precis som alla andra syndare, som alla andra människor. Finns bara en som är helig. finns bara en rättfärdig, och det är Jesus Kristus. Maria var i lika stort behov av Jesus som sin frälsare som vi är. Och Elisabet prisar henne inte salig därför att hon var annorlunda, syndfri, utan därför att hon trodde Guds löfte. Och här är det ju egentligen ingen skillnad mellan oss och Maria. Vi får ju samma salig prisning, det är ingen skillnad. Utan Jesus, han prisar alla som tror Guds löfte saliga. Precis samma sätt som Maria prisar salig. För Jesus säger, saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Så Maria är ett föredöme för oss i tro och helgelse. När hon nåddes av ängelns budskap, då kom hon inte med invändningar och tänkte med sitt förnuft, är det här möjligt? Det här kan inte vara möjligt. Det var inte det som hon mötte ängeln med. Hon frågade visserligen så här, hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Men vi förstår ju av ängelns svar att det låg någonting annat bakom det än Zakarias svar. Alltså Maria ville helt enkelt ha mer information om hur det skulle ske. Och ängeln gav henne mer information. Ängeln svarade henne, den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och se, din släkting Elisabet ska på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Och Maria sa, se jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Så hennes inställning till Guds ord, det var att Guds ord är sant. Och det sker. Det Gud sagt och lovat, det sker. Så Maria tog emot ängelns budskap med troende hjärta. Och så fortsatte hon att umgås på det sättet med Guds ord. Det var hennes liv. Så vi hör ju sen när herdarna kommer och berättar om vad ängeln har sagt för dem. Då tar hon emot det ordet och begrundar det i sitt hjärta. Och det är ju så vi också ska ta emot Guds ord. Ska bevara och begrunda det i våra hjärtan. För det är ju genom tron på Guds ord som vi blir frälsta, saliga. Jesus prisar alla saliga som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Lukas återger mötet mellan Elisabet och Maria för att förbereda oss inför det han ska berätta i det andra kapitlet om Jesu födelse. Och därför passar det så här i första advent när vi står inför firandet av frälsarens födelse. Och med den här texten så visar han oss hur vi ska ta emot julens budskap. Vi ska ta emot det i troende hjärta. När tiden var inne sände Gud sin son, född av en jungfru, och han skulle fullborda Guds eviga frälsningsplan, och det gjorde han när han sen offrade sig själv en gång för alla. Och det här är ett glatt budskap som riktas till alla syndare, och salig är den som lyssnar till Guds ord och bevarar det i sitt hjärta. Amen. Och så, låt oss så be. Helige ande, gör oss ödmjuka inför Guds ord så att vi lyssnar till det och bevarar det i våra hjärtan. Uppfyll oss med glädje över Jesus Kristus, vår frälsare. Ge oss kraft att inför världen bekänna att Guds son blev människa för att bli världens frälsare. Behåll oss i den rätta tron på Jesus Kristus till livets slut. Amen.